Och i slaget efter 12 idag, forskaren Katarina Sempa-Tomäki, välkommen.
Tack.
Akavas ordförande Sture Fjäder, välkommen.
Mm, tack, tack.
Och vd:n för Kust-Österbottens företagare Hippi Hovi, välkommen.
Tack ska du ha.
Mitt namn är Filip Sten. Ja, kvintetten av partiordföranden i regeringen meddelade ju igår kväll att de här stora dragen i nästa års statsbudget är klara och i det ingår bland annat då sysselsättningsförbättrande åtgärder. Samtidigt så genomgår Finland en djup kris i och med coronapandemin och flera stora arbetsgivare har meddelat om stora uppsägningar, nu senast UPM och Neste. Vi börjar så här helt allmänt och jag tänkte börja med dig Sture Fjäder. Hur ser du på det här läget? Vad är det regeringen egentligen borde göra?
För det första så upplever vi nog i Akava att den här ekonomiska politiken som man nu ser att kommer att ske, det vill säga 11 miljarder underskott på ett år, så det är för lös ekonomisk politik. Och vi anser att de här EU-pengarna på 3 miljarder som kommer, de borde satsas bara på sådana frågor som ger sysselsättning nu eller i framtiden, det vill säga forskning, utveckling etc. Och lite samma tanke har vi nog kring nästa års statsbudget, att alla sådana här som man kan kalla ideologiska projekt som är bara utgifter och inte kanske skapar sysselsättning, så de borde man ha lagt på is när man ser då i valperioden slut 23 hur ekonomin är, så att vi ska satsa bara på sådana frågor som skapar sysselsättning nu eller i framtiden, och sen också se till att nu sjunker ju BNP med 5% det här året, vilket leder till större arbetslöshet, så att människor ändå skulle klara sig under den tiden, det vill säga man hamnar ju i statsbudgeten och sätter mycket pengar för arbetslösheten. Så att den här stora bilden, kanske lite för lös ekonomisk politik, tycker vi att den här regeringen kör.
Du nämnde här ideologiska projekt. Vad tänker du konkret på då?
Vi har fattat beslut om att vi anser att andra stadiets kostnadsfrihet borde sättas fram till 23, för att kommunerna kommer att ha stora problem att hålla igång nuvarande system, det vill säga grundskolan och gymnasie- och yrkesutbildningen, så att kanske man borde ha skjutit det på is, det är ändå så pass stora kostnader. Och sen det andra, det här som att det här sjukskötardimensioneringen, så borde man nog ha lagt på is, för att Finland är så väldigt stor djup kris nu, för att man tittar på hur det kommer att gå för exportindustrin. Att när man inte investerar ute i världen så exporterar Finland mindre, det vill säga vi kommer att få antagligen 10,000 arbetslösa inom exportindustrin om det fortsätter så här och coronan fortsätter, vilket det verkar att fortsätta. Så att man borde kanske ha bromsat lite nu och titta på vad det sker inom ett år, och det tycker jag man inte riktigt kanske på som helhet har gjort. Att lite för lös ekonomisk politik.
Katarina Sempa-Tomäki, vad säger du då?
Jag skulle lyfta upp Finlands situation i ett internationellt perspektiv. Så som jag ser på det så är Finlands problem ganska likadana som i västvärlden. Överhuvudtaget på det sättet att de flesta stater har ju nu lånat upp ganska mycket pengar i samband med pandemin. Och det här har varit egentligen fortsättningen på en längre trend som har pågått sedan början av 2020. 10-tal eller till och med före det. Då skulle jag vilja säga på det sättet att problemet med den här situationen, det finns många problem med situationen, men för att ta två exempel så på makroekonomisk nivå så verkar det se ut som vi skulle måste omidentifiera vår uppfattning om den föredragna ekonomiska modellen vi har jobbat med hittills. Vi har jobbat hittills med till exempel med en sån situation där vi har tyckt att ett mål där man tyckte att staten ska vara ganska liten och staten ska inte blanda sig i de fria marknadernas funktion. Nu har vi ju sett med den här coronan att staten är den som har gått in, och det skulle vara svårt för den privata sektorn eller någon annan att köta de uppgifter som staten har gjort. Och sen på mikroekonomi så till exempel i Finland har vi haft en knagglande ekonomisk tillväxt länge, som i många andra västländer också. Men i Finland så har den ekonomiska tillväxten mycket hållit på fötter på grund av eller tack vare privat konsumtion. Och också med den här konsumtionen så ser vi också en förändring i konsumtionsmönstret. Och det här igen betyder nya utmaningar, nya situationer för företagen. De här två exempel på olika former av osäkerhet. Dessutom har vi många andra former av osäkerhet, till exempel just den här coronasituationen, hur länge den kommer att räcka, vad den kommer att betyda, hur den kommer att utvecklas. Och det här betyder att staten och företagen och andra aktörer befinner sig i en någon sorts brytningsskede. Och det kan vara mycket svårt, det är mycket svårt att fatta utforma ekonomisk politik. Om man försöker då se tillbaka enligt de tidigare mönster man har haft och utforma politiken på basen av dem.
Precis. Hippi Hovi då, ur företagarsynvinkel, hur ser du på läget?
Läget är ju förstås svårt. Vi får ju i Finland ännu lyckligtvis låna pengar med en låg ränta, men lån ska betalas tillbaka. Och sen om vi sätter det här i proportion till vår åldersstruktur, så är det allt färre som ska vara med och betala tillbaka de där lånen. Därför skulle det vara jätteviktigt med strukturella reformer. Vi behöver alltså få mera folk i arbete.
Mm. No, det är ju förstås en av de här huvuddragen också i den här nya statsbudgeten. Helsingin Sanomat vet berätta idag att regeringen i den här budgetmanglingen har kommit överens om åtgärder då som skulle sysselsätta drygt 30 000 personer, och bland dem då åtgärder som skulle sträva till att, precis som du sa, hålla folk kvar längre i arbetslivet. Då skulle det ju handla om den här pensionsslussen, och enligt uppgift så vill man då först ge arbetsmarknadsparterna en chans att förhandla fram en lösning. Men innan vi går in på den saken, så är det en bra sak att ta bort den här pensionsslussen? Ska man hålla folk kvar längre i arbetslivet till varje pris?
Företagarna i Finland är för den, eftersom vi behöver, om vi till exempel jämför med våra grannländer, ha folk längre i arbetslivet. Och sen är väl din nästa fråga att hur ska det då gå för de unga? Men det är ju inte frågan om ett nollsummespel, att vi har ett x antal arbetsplatser som alla slåss över, utan vi tror ju förstås att arbete föder mera arbete.
Mm, vad säger Sture Fjäder?
Bara till den här, vi kan tala sen pensionslösen skilt, förstår jag, och vad som kommer där att ske, men det är ju klart att om man tittar på sysselsättningsgraderna på nordisk nivå, så Finland ligger alltid 5-6% efter. Och 1% i sysselsättningstillägg, alltså om sysselsättningsgraden stiger med 1%, så ger det ungefär netto åt staten 1 miljard. Så nu har ju staten då gjort ett underskott på 11 miljarder, så de spelar med en sysselsättningsgrad som skulle vara 11% högre om man tittar så här krasst på det, men så fungerar kanske inte politiken. Men vi måste ha allt flera människor ute i arbete. Vi måste förnya socialskyddet. Vi har en kostnadsfri utbildning i Finland. Trots det så är det 15% av ungdomarna som blir bara på andra stadier, alltså på grundskolestadiet, vilket är svårt att få jobb i Finland. Vi måste hålla människorna längre kvar i arbetslivet, och då måste man titta på systemen att styra de människor ut från arbetslivet eller hålla dem kvar där. Och det är ju den diskussionen vi för i pensionsröret. Så att Finland... Nu går sysselsättningen mot tyvärr 70%, och det kan vara att om ett år den börjar på 6, och det skulle ju vara väldigt illa. Vi måste få sysselsättningsgraden med alla medel upp till 78, och vi måste ha arbetskraftsinvandring, det vill säga färdigt utbildade människor som kommer till Finland. Man ska inte blanda flyktingpolitik och arbetskraftsinvandring överhuvudtaget ihop, för vi behöver arbetskraftsinvandring precis på samma sätt som Kanada och alla länder har gjort. Men om vi ska prata pensionsrörelskilt, så där kan jag då sen då berätta ungefär vad som kommer att hända de närmaste månaderna.
Mm. Katarina Seppatomäki, hur ser du på?
Ja, att få ungdomar eller unga människor in i arbetslivet, eller att hålla äldre människor kvar i arbetslivet, staten har ju redan systematiskt arbetat för den politiken, till exempel på det sättet att man har vill minska möjligheten för de studerande att arbeta vid sidan om, och man har skapat olika incentiv för att bli färdig fort. Och sånt här, man kunde tillägga till den här listan ännu det som här står, till exempel det att man borde motverka eller eliminera såna, vad heter det, flitfällor eller sånt som är till samma kategori. Men det som jag egentligen är ute efter det, att de här olika åtgärderna handlar om det att man försöker på något sätt piska eller uppmuntra folk att gå med i arbetslivet. Och det som jag inte istället för, men kanske dessutom skulle uppmuntra till, är det att man skulle skapa någon sorts vision om vart vi är på väg. När jag börjar med att säga att vi just nu lever i ett system av osäkerhet på osäkerhet, så är det fortfarande lite oklart att ha Finland en vision, en ekonomisk politisk vision. Hur ser den här ut och vad är den här i så fall? Och då skulle jag fortsätta på min egen fråga direkt med att säga att kunde vi till exempel fundera på att om vi då geografiskt befinner oss här som vi är, så har vi inte så mycket annat kanske att satsa på en innovation och utbildning och utveckling och sånt. Och vad man skulle, regeringarna har systematiskt inte varit så vänliga, forskningsvänliga eller undervisningsvänliga, eller på det här sättet tagit om den föregående regeringen skar djupt, eller två regeringar sen skar djupt i de här sektorerna. Så kunde man nu tänka att vi under en situation av stor osäkerhet satsar på det enda man då kan göra, det vill säga kunskapsutveckling och innovationer den vägen.
Mm, kommentarer på det, Sture Fjäder?
No, jag kan säga så här att man ska titta långt tillbaka, att alla regeringar här sedan 2011 har skurit utbildning. Och det beror på det att efter Lehman Brothers-konkursen 2008 så dök finsk ekonomi. Vi har inte på 20 år varit på plus överhuvudtaget, och vi har levt på lån så att säga, och det kan vi inte fortsätta med, och nu ser politiken ut på att vi ska fortsätta leva på lånetagning, och därför så måste man ju hålla med här om att Finland lever på kunskap, och så har vi skog och så har vi lite annat, men ska man leva på kunskap så ska man satsa mer på forskning och utbildning, men när vi inte kan satsa på allt så måste man våga skära i saker som inte producerar framtid, och det är den diskussionen jag saknar i Finland, som är lite visionslöst. Man vågar inte ta den diskussionen. Vi satsar 7 miljarder på kunskap i Finland ungefär årligen, 7,5, och där är universitet och allt med, och grundskola etc. Och så har vi inkomstöverföringar, sociala inkomstöverföringar på nästan 20 miljarder. Och då kan man säga frågan att skulle en del, och när jag sa att om sysselsättningsgraden ökar med 1% så är det 1 miljard. Så att höja sysselsättningsgraden med 2-3% genom att förnya systemen och incentiven så att det lönar sig alltid att gå på jobb när vi har en kostnadsfri utbildning i Finland, så skulle vi ha säkert en par miljarder till det vad du säger om forskning och utbildningen. Men vi kan inte liksom bara låna pengar, vi måste skapa de där pengarna själva. Och när man tittar på Sverige, så de oberoende vem som är i makten där, så har de en sysselsättningsgrad på 78, de har en tuff sysselsättningspolitik. Inte överhuvudtaget har vi någon sånt i Finland, så att jag tycker nog att den här debatten och diskussionen borde liksom bli lite tuffare i Finland, om man ska våga diskutera saker, och inte att alltid när någon försöker kasta fram någonting så blir det liksom lite som ett krig, att man inte vill lyssna på den andra, för att det enda vi lever av är vår hjärna och hög kunskap. Vi kommer aldrig att klara av att det ska vara ett låglöneland eller något sånt, så att jag tycker att fokus ska vara där, och jag tror att man vågar riktigt ta de besluten som borde tas.
Tycker du att sysselsättningspolitiken är då som för mesig i det här landet?
No, om du går in och tittar på vad svenska LO, det vill säga FFC, och det nu och Socialdemokraterna Sverige kör för sysselsättningspolitik. Om du inte deltar i systemen, om du inte söker dig mot jobb, så kör man ganska kraftigt i understöd etc. Inte vet jag om det är rätt politik, men att det skapar ju i alla fall incentiv. Om du gör saker och ting där, så får du också saker och ting. Och nu är det ju lite inne i den här sysselsättningsmodellen som regeringen presenterar idag. Så den bygger ju lite på samma ideologi, att man sätter in mera åtgärder och mera stöd. Men om du inte deltar i dem, så minskar ditt understöd. Och vi har massor av lediga jobb som ingen söker, och då är det någonstans fel i landet.
Det har ju också diskuterats mycket att Danmarks modell skulle kunna vara något att ta efter. Det vill säga, är du arbetslös under ett halvt år, så måste du helt enkelt ta skeden i vacka hand och börja skola om det.
Jag skulle vilja bidra med två synpunkter. Eller egentligen två stycken perspektiv. En är ett filosofiskt perspektiv som är framfört av Michael Sandel i hans nya bok som heter kanske meritokratins tyranni på svenska. Och det är då filosofi, och det handlar om det här att det adresserar lite den här nationalismen som har vuxit upp i, på många håll och som vi också sett här i Finland och som också är en av de här osäkerhetsmomenten som vi lever med. Och han förklarade kort på det här sättet att främst då i USA, men att människorna blev till lovade att när man utbildar sig så får man mera möjligheter och då klarar man sig bra i samhället. Och nu har människorna sett att fast de har utbildat sig så har de inte, finns det andra som det har gått också bättre för och tvärtom finns det de som har utbildat sig har också trots allt känner de sig uteslutna ur samhället av en eller annan orsak. Och att det som då saknas här är en sån här gemensam vision att hur människor kunde känna att de själv bidrar till samhället. Och det här är ändå en kommentar till det här att hur ska man få piska människor in i arbetslivet, att människorna är bara kugghjul, att kunde det finnas ett större projekt som man kunde känna sig själv delaktig av, så man skulle bli lite motiverad eller intresserad av det här. Andra punkten som jag skulle vilja föra in i den diskussionen är ekonomisk. Det handlar om David Sainsburys nya bok som handlar om Windows of Opportunity. Som handlar egentligen just om det här. Och lite bygger på Mariana Mazzucatos och andras initiativ tidigare. Att staten kunde gå in och välja eller understödja vissa branscher. Till exempel då kunskap eller forskning. Eller vissa branscher som man kunde satsa på. Och så tittar man att vad händer det. Och det är inte så att man satsar pengar. När tidsperioden är inte begränsad, man satsar pengar på det nu och sen kommer det pengar efter 2 månader. Utan det kan handla om längre tidsperspektivsinvesteringar också med oväntade och oanade, oförutsägbara konsekvenser som inte behöver vara negativa utan tvärtom, de kan också vara positiva. Att det här handlar egentligen om samma projekt som jag försökte inleda med att säga att jag tycker inte att jag ser någon sån här direkt vision och jag tycker att det är inte så att det finns en vision som jag vill kritisera utan det är lite visionslöst.
Lite brist på nya idéer, tycker du?
Brist på nya idéer, ja. Och sen istället för att just kanske försöka liksom, lite så här överlägset tvinga folk eller någonting så kunde man försöka locka människor. Det här är lite idealistiskt prat, jag förstår det själv. Och jag är till exempel själv inte någon vän av de här flitfällorna. Jag försöker inte föra fram det, men jag säger att den här diskussionen kunde nyanseras.
Om jag ännu får säga här så att utbildning och sysselsättningsgrad är ju en klar korrelation där att man tittar då på högskoleutbildade som har 83-86 beroende på om du kommer från högskola eller universitet så nu är det liksom utbildning som gäller. Sen det andra så när man kastar fram det att staten ska välja de branscher som ska klara sig och nya innovationer kommer, jag tror inte riktigt på det utan det är nog marknaden själv som beslutar varifrån de innovationerna kommer. Det är klart att det finns vissa stora megatrender som man kan stödja, det vill säga återanvändning av material etc. som är på kommande och det är nya trender, sån forskning kan man stödja och så, men så är det själv liksom. De där innovationerna kommer när det finns innovativa människor att staten ska sitta varje år och besluta att nu satsar vi på energiindustri eller satsar på skogsindustri eller så. Och det var inte det du menar heller, jag förstår.
Det var det verkligen inte.
Att det är sådana här stora megatrender som vi måste stödja för att de kommer ändå. Finland är ett litet land, men ska vi leva så här i ett nordiskt välfärdssamhälle så måste alla människor förstå att om man är i arbetsför ålder så ska huvudparten vara ute i arbetslivet. Man kan vara på ledigheter och så, men alla ska arbeta på ett eller annat sätt. För att annars hamnar vi och skrotar den här modellen. Det är bara tyvärr så. Vi kan inte finansiera den följande 50 år bara på att låna. Vi måste någon gång komma på plus också.
Bara som en kommentar så skulle vi kunna lyckas med att höja trivseln på arbetsplatserna så skulle vi ju komma en bit på väg med det här.
Hur gör man det då?
Man har pratat om bättre ledarskap bland annat och framförallt att ge de som är med i arbetsgemenskapen möjlighet att påverka sitt arbete. Här har vi mycket att lära av Sverige.
Precis. Om vi det där tar ett par steg tillbaka till den här pensionsslussen så enligt uppgifter då så ska arbetsmarknadsparterna först ge sig en chans att förhandla fram en lösning. Vad tror ni, finns det förutsättningar att nå något samförstånd här? Du, Sture Fjäder, sa i en intervju i förra veckan att den här goda stämningen som har rått bland arbetsmarknadsparterna i våras nu är borta.
Jag drog slutsatserna på grund av det att jag har varit så involverad i den där processen och har sett den sedan 2011, men nu då sen våren och under sommaren så blev det en stenhård diskussion kring vissa olika frågor där en del företagsledare och som fackliga ledare går ut och det blir allt mer tvist i offentligheten. Och det är klart att nu idag eller imorgon så kommer det här uppdraget till novembers slut, ska vi skapa ett nytt system. Jag vet inte riktigt ännu hur det ser ut, det här uppdraget, men att det är klart att arbetsmarknadsparterna ska försöka få en modell som man kommer överens om och så gör regeringen den då. Men det här pensionsröret har ju ingenting med pensionspolitik att göra, utan det är en del av arbetslöshetsunderstödet och det är klart att vi har skapat här under sommarens lopp alternativa modeller, för vi visste att det här kommer och på olika sätt att stödja äldre arbetstagare så att deras sysselsättningsgrad stiger och kanske får lite större trygghet, men också mera liksom sådana åtgärder som skapar att man hålls längre kvar i arbetslivet. Och ta bara ett exempel att en högskoleutbildad idag har en sysselsättningsgrad på 86% och högskoleutbildade för 55-64 har en sysselsättningsgrad på 68%, så det är 20%, så att det är det gänget som faller ut och 70% hålls kvar. Så att, men varje gång vi har flyttat pensionsröret eller slussen ett år framåt så har sysselsättningsgraden ganska våldsamt stigit i den åldersklassen, så att och nu har ju regeringen fattat beslut att om vi inte kommer överens så kommer de överens och skapar ett nytt system. Så att därför så måste vi väl komma överens med EK hur man gör det här projektet.
Hippi Hovi.
Nej, det är ju klart att det är ju bra om man klarar av att komma överens och kompromissa. Men i sista hand så har vi parlamentariskt valda politiker som då måste ta tag i det ifall inte det lyckas. Så att jag håller ju på det sättet fullständigt med.
Katarina Sempa-Tomek.
Ja, jag har inte någonting speciellt att tillägga annat än att precis som Sture sa, så det är alltså en arbetsmarknadsfråga och resultatet kommer att vara en politisk kompromiss.
Budgeten för det här året, den fick ju för ett år sedan kritik för att den byggde på stora förhoppningar och mycket lån, och sannolikt kan man säga detsamma om resultatet i den här budgetmanglingen. Skuldsättningen ökar ju markant, som har nämnts här tidigare, uppemot 11 miljarder euro. Förutom då det här som Sture ju sa här att vi har gått på minus i det här landet i många år redan, men i det läge som råder, är skuldsättningen ett väldigt stort problem? Vad säger ni?
Ja, jag tycker ju det är ett stort problem, eftersom vi måste alltid ta det här i beaktande att vi blir allt mindre som ska betala av den där skulden.
Jag skulle säga så här att jag sa ju redan tidigare att jag tycker att det är lite för lös ekonomisk politik, trots att coronakrisen är stentuff och hård och vi måste hindra konkurser. Därför gjorde vi ändring i arbetslagstiftningen som egentligen gjorde det möjligt att permittera från dag ett ungefär. Och sen då så skapar vi bort alla karenser från arbetslöshetsunderstödet så att människorna tillfälligt klarar sig och kommer över den här krisen. Allt sånt måste göra, och fortfarande är det ju bara den lagstiftningen till årets slut. Men om staten lånar pengar, då måste komma ihåg att Finland har inte på 20 år varit i skick. Vi kom högst som sysselsättningsgrad 72, nu dalar det. Så att jag tycker att om man lånar pengar under krisen, jo, så att människor får sina arbetslöshetsunderstöd, för vi hoppas ju att jobben kommer tillbaka efter den här coronakrisen. Men också det att lite så som det har varit framme här nu, att man ska skapa nya arbeten också i framtiden, och det bygger på forskning, utveckling, kunskap och nya innovationer. Så jag skulle sätta pengarna till sånt istället för att sätta pengar till sånt som är bara utgifter, men den skapar inte en enda tilläggseuro genom sysselsättning i framtiden. Att lite den visionen saknar jag nog nu av regeringen, att krisen ska skötas, men det är en kris. På sidan om krisen måste man titta framåt, och då ska jag sätta de här pengarna, till exempel de här EU-pengarna. Finland betalar till EU nu då 6 miljarder extra, och så får man 3 miljarder tillbaka. De pengar ska 100% sattas på digitaliseringsprojekt, logistikprojekt så att vi har snabba förbindelser, och sen forskning och utveckling som om 3 år ger nya jobb, 1 år ger nya jobb, eller som här kom fram i diskussionen ger fast om 10 år nya jobb. Att
att jag saknar den lite här när man pratar om visionslöshet. Så jag håller nog med det att man borde liksom våga titta framåt och sköta krisen, men inte öka utgifterna i sånt som inte skapar nytt arbete.
Som en kort kommentar till det här så har ju permitteringssystemet visat sig vara bra, men tyvärr har vi ju under hösten då fått ta del av nyheter som berättar att permitteringarna konkretiseras i uppsägningar. Men jag vill ju förstås slå ett slag för det mina och säga att små och medelstora företagen har dock hållit fast vid sin personal. Det berättar bland annat den senaste SMF-barometern.
Jag skulle vilja bidra till den här diskussionen på det sättet med att säga att jag tycker inte att statsupplåningen är varken positivt eller negativt, utan det beror på två saker. Dels, som Sture sa, vad du gör med de där pengarna, men sen beror det också på vad man gör åt det här underskottet. Jag tycker att pengarna ska förstås då investeras i något lukrativt och inte användas för konsumtion, det var det som Sture sa tidigare. Men sen, vad gör man med det här underskottet? Och hittills har man gjort så att man har alla länder har använt sig av samma åtstramningspolitik för att betala tillbaka sina skulder. Det här var hemskt. Det här är egentligen en global politik gällande statsskuld. Det gäller utvecklade länder och då också industriländer, industrialiserade länder. Men nu har man på senaste tid börjat tänka lite på ett annat sätt och man har börjat komma fram till andra lösningar. Huvudmålet med det här är ju att få igång den ekonomiska tillväxten eller sen då inflationen som båda skulle hjälpa till med att få då bortbetalt det här skuldberget. Men det som man nu har gjort är att man har börjat trycka upp en massa pengar. Och det här handlar ju egentligen i praktiken så betyder det att man egentligen har börjat följa en sån här MMT-teori som inte är ny men som har blivit populär på senaste tiden. Man tycker att man kan vad heter det, öka den totala mängden pengar i ekonomin. Men det som den här MMT också får med sig är att man ska titta på statens skuldsättning som en särskild faktor i sig, utan man ska tvärtom titta på vad de här pengarna leder till. På det sättet att också i den referensramen att statens skuldsättning skiljer sig märkbart totalt från privat skuldsättning, är det sen hushållens skuldsättning eller företagens skuldsättning. Just på det sättet också att om ett land tar lån för att befrämja sysselsättningen så kommer det här ju att generera till exempel skatteintäkter och annat istället för att den sysselösa, alltså arbetslösa personen kostar för staten. Det finns många andra sådana mekanismer som är särregna för staten som inte gäller för andra institutioner i samhället. Och den här diskussionen saknar jag också. Om det är så att man tycker att vi har för hög skuldsättning, för det första så det finns ingenstans sagt vad som är för hög skuldsättning och vad som inte är för hög skuldsättning. Det är klart att en trend som nu går åt det hållet som den går, så den är inte positiv. Men om det är så att man är bekymrad för den här trenden, så då kunde man också diskutera att vad man ska göra åt saken. Och det här, den här diskussionen saknar jag också.
Merparten av den här nu aktuella skuldsättningen, den hänger ju ihop med åtgärder som ska dämpa coronapandemins effekt på samhälle och ekonomin. Nu har vi ju så här långt kunnat undvika en större konkursvåg, men hur länge kan man fortsätta med olika stöd, Hippihovi?
Alltså, om man ger stöd för att företagen ska klara den här coronasituationen, så då tycker jag att det är absolut rätt adress. Det där det behövs det här stödet. Vi kommer in just på det som Katarina berättade just och som Sture har varit in på då. Rädslan är ju stor.
Ja, men det var vi så under våren så blev det under så snabb period och staten satsade mycket pengar och det gick ju också om pengar till fel adresser så att säga. Så att nu är det vissa branscher som lider mera och andra branscher mindre, och det måste man, om man ska ge stöd bara för att hålla igång liksom, så det, då måste man satsa på det. Men de flesta pengar också i den här stödgrejen så skulle jag satsa på det att bolaget satsar lite själv, och så får man för forskning och utveckling också i små företag för att skapa ny business när det här är över, för vid något skede är det här över och då ska man vara slagkraftig och få mer sysselsättning. Så att lite samma ideologi, men jag tror inte att staten klarar av att pumpa så många gånger det här, så att tyvärr kommer vi att se under höstens lopp mera
mera sånt som vi har sett kring Neste och Kaipola pappersfabrik. Och det har lite att göra med det också, att vi ser ju en liksom strukturell förändring som är pågående inom näringslivet. Och varje år skapas det en par hundratusen arbetsplatser i Finland, men det försvinner ett par hundratusen arbetsplatser. Att den här förändringen sker hela tiden, och då ska man inte bara titta att det har med coronan att göra. Jag tror att den här pappersfabriken i alla fall skulle ha gått fast vid något skede, oberoende corona eller ej, för att man ser den här förvandlingen som sker, och det är dit vi behöver forskning och utveckling för att det ska komma nya Kaipolan med högre grad av kunskap i. Så att det är det man borde förstå också. Och Finland har ingenting annat än ett bra folk som är bra utbildad och satsar på forskning och utveckling. Och så har vi skog och lite annat. Men det är våra hjärnor vi ska skapa vår välfärd med. Men det ska vara 80% ute i arbetslivet. Det ska inte vara 70%, för den där 10% är 10 miljarder.
Det är nog också dit som jag tror vi är på väg beträffande de här stöden, att inte åt alla, utan att man funderar åt vem. Så mycket kan man väl säga om den här vårens stödprocedur, att man togs ju på säng, och därför så riktades de emellanåt fel. Men det har ju ändå enligt undersökningen visat sig att stöden har hjälpt en massa företag.
Jag tänkte bara ni Sture och Hippe, ni talar ändå som att den här pandemin, att den inom överskådlig framtid ska vara över. Men vad om pandemin blir en betydligt mer långvarig historia? Eller om det som Katarina var inne på i början, att det var vi nu ser liksom början på något sorts paradigmskifte i ekonomin. Katarina?
Ja, det finns de som säger att den här pandemin egentligen har blottgjort svagheter inom våra samhällen, till exempel på det sättet att just turismbranschen och annat, att det har kanske, vi har ju tidigare redan haft en miljömedvetenhet, och där har ju turismbranschen är ju inte liksom den bästa ur det perspektivet. Och nu har vi talat om Neste, men Nestes orsak till Nestes uppsägning handlar just om den här oljan eller förändringen i produktionen av så här. Nu jag menar att det jag menar med det här är egentligen det att om det här då är ett paradigmskifte, så kunde vi ju se på den här saken ur det perspektivet också. Ett skifte betyder ju att det öppnar nya möjligheter, men de här möjligheterna är inte identifierade. Det finns bättre och det finns sämre, och det finns en kombination av dem, och det finns också sådana som vi inte känner till ännu.
Oberoende hur länge den här pandemin räcker, så finns det nog ingen återgång till det som vi känner som det normala, utan det normala kommer att se annorlunda ut.
Ja, det är klart. Jag menar att ingenting sker över en natt. Det kommer inga nya innovationer idag. Och när man pratar här om ett liksom systemskifte eller etc. Det kommer småningom att gå mot att man återanvänder allt mera material. Det är lönsamt. Det är mera under sträcket, så att säga. Och den som har energisnåla processer eller tar i beaktande miljön kommer att vara ett framgångsrikt företag om 10-20 år, därför att människorna beslutar det här. Jag tror alla människor inser att man måste göra någonting. Men jag tror också att det här välfärdssamhället har vi skapat sedan ungefär 60-talet i Finland, 70-talet. Vi har haft kostnadsfri utbildning i 50 år ungefär och allt annat. Och nu tror jag att följande 20 år, när vi har demokratin helt åt skogen, så kommer man att inleda en värdediskussion. Vad är välfärdssamhälle? För vi kan inte låna pengar följande 20 år, 10 miljarder per år, för att hålla igång det nuvarande systemet. Så jag skulle gärna säga att vi skulle diskutera om att vad ska vi köta gemensamt och vad ska individen ta hand om, och skapa ett, liksom ett följande välfärdssamhälle. Att nu har man byggt som ett liksom lapptäcke ända sedan 70-talet. Och aldrig tagit bort något gammalt, och nu märker man att man inte längre klarar av att finansiera det. Och då måste man föra en samhällsdiskussion och en värdediskussion att vad är det följande välfärdssamhälle? Exakt som du sa, att vad är det följande ekonomiska systemet? Och så förändras världen. Och jag tycker att Finland borde gå i bräschen och inte sopa allt under mattan och inte våga diskutera. Att jag ser ju allt mer av det i politiken att du ska hålla dig kring mainstream. Om du är lite annorlunda och vågar säga någonting, ja, då är du ju antingen ultravänster eller ultrahöger. Det är ju typisk diskussion idag.
Ja, eller så
att jag tycker att man borde våga diskutera det, att vad är välfärdssamhället 2030? Jag tror inte att det är det här vi har idag.
Där måste vi sätta punkt för slaget efter 12 idag. Tack Sture Fjäder, Hippi Hovi och Katarina Sem Patomäki.
Tack så mycket.
Mitt namn är Filip Stenk.